CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Afghanistan political leaders gave up and fled the country.
Jag tror att vi inom några dagar ska klara ut och få de lokalanställda med familjer.
Ger man sig in i en krigs- och konfliktzon med ambitionen att göra ett liksom utpräglat klansamhälle till någon form av demokratisk stat, då måste man vara uthållig.
Vi bör utöka flyktingkvoten och tillsammans med andra göra mer.
Alltså nu är det ju läge för andra länder att kliva fram.
Det här gick ju fortare än planerat och det är ju ingen som då har förutsett det på ett korrekt sätt.
När den legala regeringen i Afghanistan släcks som ett stearinljus så är det inte bara en dramatisk händelse för nära 40 miljoner afghaner. Det är också ett misslyckande för det som brukar kallas det internationella samfundet. Men hur har Sverige skött sin del av insatsen? Och hur feministisk har utrikespolitiken gentemot Afghanistan varit? Några talar om risken för en ny flyktingkris. Hur bör Sverige agera om migrationstrycket ökar? Och har svenska soldater i avlägsna länder som Afghanistan att göra överhuvudtaget? Veckopanelen från Kvartal. Jag heter Staffan Dopping. Under den förra veckopanelen diskuterade vi ordstriden mellan Socialdemokraterna och Moderaterna om de afghanska tolkar som har hjälpt Sverige i vår stödinsats i Afghanistan under mer än 10 år. Och redan i söndags föll huvudstaden Kabul i talibanernas händer. Och frågan är om 20 års internationellt stött nationsbyggande har varit förgäves eller inte. Och det som är läget just nu ska vi dryfta med veckans panelisttrio som ser ut så här. Ulrika Tjärnborg, författare och kritiker, verksam i till exempel Expressen. Hej och välkommen tillbaka.
Tack.
Johan Romin, en gång mångårig reporter och producent på Sveriges Television och Utbildningsradion, numera historiker och bråkmakare på Twitter.
Ja, så kan man uttrycka det.
Välkommen tillbaka.
Tack.
Och veckans debutant är Susanna Kierkegaard som är politisk skribent, socialdemokrat, medverkar på bland annat Dagens Arena. Och ditt nick på Twitter är Kyrkogården.
Det stämmer bra.
Men med 2 A och inte med Å.
Precis.
Ja. Vad har du för specialiteter?
Oj, min specialitet politiskt är ju EU. Privat tycker jag om att måla, till exempel.
Mm. Välkommen till veckopanelen.
Tack.
Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The Afghan military collapsed.
Jag tror att vi inom några dagar ska klara ut och få de lokalanställda med familjer. Vi har redan fått ut ett antal svenskar och jag hoppas vi ska kunna få ut ännu fler.
Ger man sig in i en krigs- och konfliktzon med ambitionen att göra ett liksom utpräglat klansamhälle till någon form av demokratisk stat, då måste man vara uthållig.
Det är oerhört stor skillnad vem som har möjlighet att komma under ordnade lagliga former. Då har kvinnor och flickor en chans att också få internationellt skydd. Medan de som kommer smugglingsvägen är nästan uteslutande män.
Vi bör utöka flyktingkvoten och tillsammans med andra göra mer.
Alltså nu är det ju läge för andra länder att kliva fram. Sverige har tagit ett enormt ansvar. Det är precis den här typen av katastrofer som riskerar leda till stora migrationsströmmar.
Jag kan bara säga att den planering som fanns, den byggde ju då på att det skulle ske evakueringar då bara någon dag efter att alltihop föll samman i Kabul.
Det här skulle man ju kunna gjort för flera veckor sedan.
Ja, var ska vi börja? Ni hörde en illuster samling röster. President Joe Biden, utrikesminister Ann Linde, Afghanistan-veteranen Khalis Hamid, EU-kommissionär Ylva Johansson, Miljöpartiets Rasmus Ling och Moderaternas Maria Malmer Stenegard, försvarsminister Peter Hultqvist och Kristdemokraternas Mikael Oscarsson. Vi kan ju börja med det som händer i Kabul och framförallt flygplatsen där. Det kommer rapporter som tyder på att det är kaotiskt. Att många som vill lämna Afghanistan med flyg inte kan göra det. Finland skickar soldater till Kabul. Vad har ni för bild av det som händer där nu? Johan Romin som gammal nyhetsreporter, du kan ju börja.
Ja, jag har ju faktiskt varit på den här flygplatsen och vet hur det ser ut runt omkring där. Och det är ju kaotiska scener som jag har sett ifrån internationell media framförallt. Med talibaner som skjuter i luften, försöker skingra människor. Stort antal människor som ser att det här är deras enda sätt att komma ut ifrån staden och hitta någon sorts räddning. Människor som klättrar över de här murarna. Och det är fruktansvärda scener med de här flygplanen som lyfter med människor som klamrar sig fast och så vidare. Så att, jag skulle säga att det är kaotiskt i Kabul just nu.
Mm. Susanna Kierkegaard, vilken bild får du av Afghanistan just nu?
Nej, men det är fruktansvärt att se den typen av desperation. Alltså bara att se det på film är ju verkligen... Alltså, man känner att det borde ha gått att göra någonting annorlunda för att det inte skulle bli precis så här. I alla fall inte så snabbt.
Mm. Ulrika Tjernborg?
Ja, nu verkar ju så att också den här evakueringsplanen kanske inte kommer funka helt enkelt, därför att folk blir dödade innan de kommer fram till flygplatsen. Och det känns ju, ja, det känns fruktansvärt, och det känns nog fruktansvärt för ganska många fler länder än Sverige. Jag menar, diskussionen om vad man ska göra med alla som har samarbetat med EU, samarbetat med USA, för sig går ju alla länder.
Men känner ni att vi får någorlunda pålitlig information om det som sker där? Jag känner själv att det är lite oklart. Jag kan inte lita på att jag förstår precis vad som händer där just nu.
Nej, jag tycker inte att det verkar som att någon, alltså det verkar som att säkerhetstjänsternas liksom information till ledningen i olika länder verkar på något sätt inte fungera. Det är ju jättemärkligt. Det verkar som talibanerna har en ganska uttalad plan som många säkerhetstjänster har känt till, just när det gäller att de säger att de ska skjuta alla som har samarbetat med främmande makt eller samarbetat med den egna regeringen. Och det måste ju många ha känt till. Eller vad tror ni? Alltså det kan ju inte komma som någon total nyhet.
Nej, men det är ju ofta så så grupper gör när de kommer och ska ta över, att de kommer med en stor, stark force, så att säga, för att ta över makten och få människor att bli väldigt, väldigt rädda. Och det är ju det vi ser här. Det verkar ju också som att det är nästan upp till enskilda talibaner som står i checkpoints och står vid flygplatsen. De upprätthåller makten och inflytandet här med hjälp av våld eller hot om
Men det
våld.
Verkar ju komma upp, alltså det verkar mycket mer strukturerat, säger alla. Så att det, liksom, det här är en plan hur de går väldigt strukturerat ut och ska hem. Precis som det här som kvinnorättsorganisationer rapporterar om, att de går runt i hus och frågar efter giftas vuxna flickor också. Mm. Får inte glömma bort kvinnor och flickor här. Att det finns redan listor på flickor och kvinnor som ska isoleras, kanske liksom stängas in eller plockas bort. Och det finns också listor på alla de här som har samarbetat med främmande makt, och de ska liksom elimineras. Så det är en mycket högre grad av professionalitet den här gången än det har varit, alltså än det var som vi kommer ihåg från talibanstyret då på 90-talet. Mm. Som ju kändes liksom, som hade en mer medeltida approach
Ja, samtidigt har man ju sett att det finns kvinnliga reportrar från USA och även Magda Gaddi från Expressen som är på gatorna och som försöker, som gör intervjuer med de här människorna. Och det är ju, det skjuts och, det, och de säger täck dina, ditt ansikte och så vidare. Men ändå att de kan jobba, det är ju otroligt imponerande. Ja.
Men detta att talibanerna tog makten på bara några veckor efter att USA och andra drog sig tillbaka. Hur överraskade är ni av det, Susanna?
Alltså, jag tror att alla blev ganska chockade över att det gick så fort. Det var inga analyser som jag hade läst i alla fall som trodde att det skulle gå på en och en halv vecka eller vad det var.
Utan
det
inga analyser som du hade läst?
Nej, jag vet inte. Det, alltså, de flesta trodde väl att det skulle ta längre tid i alla fall. Och jag tror att det visar ju på något sätt på hur man underskattar eller kanske inte riktigt förstår. Alltså psykologin också hos den afghanska armén i att det finns en, man har helt underskattat korruptionsdelen i det här psykologiska dramat på något sätt i krigsföringen. Att vem i en armé vill ge sitt liv eller riskera sitt liv för att slåss för en regering som man inte känner någon lojalitet till. Man kanske har lojalitet som Khalis Hamid pratade om i intervjun till någon slags klan eller något annat eller, och hela samhället är helt korrupt. Alltså, och dessutom alla analyser säger att det kommer sluta med att talibanerna tar över förr eller senare. Det, man har på något sätt underskattat det.
Ulrika?
Ja, men, personligen så jag var inte speciellt förvånad. Jag tror inga ledarskribenter egentligen som var med på 90-talet är särskilt förvånade. Därför att vi som skrev om Afghanistan då, vi pratade då om det här. Det finns ju ett väldigt poetiskt begrepp som man brukar använda i samband med Afghanistan. Man pratar om imperiernas kyrkogård. Det tycker jag är väldigt tjusigt. Och Afghanistans historia är ju just den här kyrkogården där en efter andra imperiet från perserriket och nu då fram till USA och EU liksom kollapsar. Och det har ju gått till på ungefär samma sätt varje gång. Det finns en brittisk historiker som jag tycker är jättebra som heter William Dalrymple. Och han har skrivit mycket om Mellanöstern och även om Afghanistan. Och han beskriver britternas uttåg ur Afghanistan 1842. Och det skedde ju ungefär lika kaosartat som det här uttåget sker. Och med samma, liksom, alltså det var ju samma korruption, det har alltid varit den här korruptionsgraden i Afghanistan. Det är ju inget nytt i sig, utan det var nog mer liksom i så fall en from förhoppning att det skulle gå bättre den här gången. Men det fanns väl ingenting som pekade på det egentligen.
Ja, för svensk del så är det ju en akut fråga nu hur det ska gå för personer som har jobbat för den svenska ambassaden i Kabul. Den ambassaden är ju i det närmaste tömd på personal. Från Ekot i torsdags.
Jag tror att vi inom några dagar ska klara ut och få de lokalanställda med familjer. Vi har redan fått ut ett antal svenskar och jag hoppas vi ska kunna få ut ännu fler.
Och försvarsminister Peter Hultqvist berättar att regeringen har beslutat att skicka transportflygresurser till Afghanistan. Och kritik från oppositionen om att regeringen har varit saktfärdig kommenterar försvarsministern i SVT så här.
Jag kan bara säga att den planering som fanns, den byggde ju då på att det skulle ske evakueringar då bara någon dag efter att alltihop föll samman i Kabul. Och det var ju en planering som säger omfattande väldigt många länder och där man då hade fått olika tidpunkter för eventuell uttransport. Men det här gick ju fortare än planerat och det är ju ingen som då har förutsett det på ett korrekt sätt.
Och Migrationsverket har nu ansvaret för den process som ska leda till att 41 lokalanställda afghaner plus deras anhöriga ska kunna föras i säkerhet i Sverige. Panelen, Johan, Susanna, Ulrika, är det sannolikt att det här kommer att sluta lyckligt?
Jag tror att det kommer bli mycket, mycket, mycket svårt att få ut personalen ifrån ambassaden eller de här tolkarna. med tanke på att talibanerna just nu enligt de rapporter vi får stoppar alla människor som inte har så att säga utländsk.
Men du hörde utrikesministerns optimism här.
Ja, jag tror inte att så som de hanterat det här, att de var så saktfärdiga och att man börjar tala om de här tolkarna för i början på augusti. Nu sitter vi här i slutet av augusti och det har inte hänt särskilt mycket. Så att jag tror att det är, å andra sidan, vi här vet ju egentligen inte vad det är som händer, utan vi kan ju bara få rapporter ifrån media.
Och utrikesministern vet nog knappt det heller, nej, misstänker jag. Det är väl det som är, det är väl det som är så skakigt.
Hur värderar du Ann Lindes ord, Susanna?
Nej, men jag håller med om det som har sagts, att det är svårt att göra någon bedömning själv, men vi kan väl konstatera att det inte har gått så bra hittills. Alltså, någonting har gått fel och regeringen har betett sig klantigt, och andra regeringar också. Men det är ingen ursäkt. Alltså, man borde ha varit snabbare.
Vad är det som är klantigheten då?
Nej, men som vi sa, att vi började prata om tolkarna för länge sedan. Man kunde ha varit lite mer förutseende. Alltså, men det gäller väl hela situationen i Afghanistan, att man kunde ha stoppat utvisningar till Afghanistan tidigare till exempel.
Men det här att man tas på sängen av att det så snabbt blir talibaner vid makten, och det, ingen hade kunnat, vi har hört det förr, ingen hade kunnat förutse det här. Stämmer det verkligen? Alltså, du och Ulrika hade lite olika bild av hur överraskande det här är att det gick så här.
Jag blev överraskad, men Ulrika verkar inte vara överraskad.
Nej, jag tror inte. Alltså, jag tror diskussionerna liksom om hur läget egentligen är i Afghanistan och den här korruptionsnivån och sådär, det är ju verkligen inga nyheter, utan det har ju varit, det har man ju pratat om sen Sovjetunionen tvangs liksom dra sig tillbaka, eller jag skulle säga faktiskt innan, alltså innan när det var nationalistiska nationalistiskt styre som byttes mot ett kommunist. Ja, ni vet hela historien. Jag menar, redan då var det ju jätteproblem med hög korruptionsnivå och stormakterna som hela tiden har gått och dratt i det där, och det gör ju inte saken bättre.
Jag kan bara berätta en historia bara från när jag var i Kabul och filmade, så skulle jag resa på, det var ganska sent på kvällen, vid 10:30 eller någonting sånt, så skulle jag åka från ena där jag hade filmat tillbaka till mitt hotell, och det var en raksträcka ungefär som Sveavägen. Fast
det här var
genom
inte med
Kabul.
Olle Ljungström.
Det här är 2013 var det här. Ja. Mm. Men då hade den afghanska armén checkpoints ungefär var 200 meter där de stannade i sina bilar. Mm. Och i varenda checkpoint så ville de ha mutor. Och av taxichaufförerna, och till slut så blev taxichauffören så förbannad, den som jag körde min bil då, så att säga, eller den taxin som jag åkte med, han blev så förbannad så han sa ifrån att jag vägrar betala nu, och det blev bråk och det kom Kalashnikovs in i bilen som hotade oss, och jag satt där liksom så här, i min sista stund kom den, och det löstes till slut att det kom någon överordnad och som okej, stick och åk.
Men gud,
åk, vad
fruktansvärt.
Ja, det var alltså riktigt, riktigt ledigt. Men det visar ju hur korrupt den här armén var.
Mm. Och
så att när,
är.
Och är. Så att när det här hände så var det så här, ja, men jag förstår att det är att, för de har ingenting att strida för egentligen. Det här, det handlade om att de skulle få pengar, mutor i sina egna fickor alltihop här.
Mm. Nej, men en sak, nu pratar om det här med att svenska regeringen har blivit tagen på sängen. Alltså, vad jag förstår så är det ju precis samma diskussion i alla länder. Och EU har ju nu uppmanat länderna att sluta, alltså EUs länder att sluta tjafsa, och nu måste vi ställa upp och sådär. Och i USA är det en enorm sån här skuld- och ansvarsutkrävande diskussion riktad mot Biden, och det är en blame game där liksom Trump-anhängare och Biden hänger och står liksom och öser skit på varandra. Men det är en sak som man ändå, i alla fall som svensk, undrar lite grann över USAs agerande. Och det tänker jag, om nu den här agendan att dra sig ur Afghanistan har legat fast ända sedan Trump. Och liksom, varför, alltså jag tänker rent säkerhetsmässigt, varför drar man liksom tillbaka militärt innan man har säkrat liksom civil, alltså innan man har skeppat ut, eller vad det heter, evakuerat civil personal? Det har jag lite svårt. Alltså, ska man inte liksom upprätthålla militär närvaro liksom tills man plockat ut alla stackars vanliga människor?
Vanliga, obeväpnade, alltså, människor.
Har ni förstått vad det är, alltså varför man gör det i den tågordningen? Så det är otroligt konstigt.
Jag tror att det blev en kaossituation och sen hände allting bara. Att de var tvungna. Men jag håller med dig. Jag har lyssnat på hela Bidens tal och jag höll med om i princip varenda ord han sa om skälet till varför han fattar det här beslutet. Jag tycker egentligen USA borde ha lämnat för flera år sedan.
Redan på Obama-tiden?
Ja, faktiskt. Ja. För att de var inte där för att bygga en nation eller och så vidare. Utan de var där för att fånga Osama bin Laden och slå undan benen under Al-Qaida. Det var därför
se till att det inte blev ett terroristnäste tillsammans med Pakistan.
Precis.
Men jag måste bara fråga, för det här är ändå ganska viktigt. Samtidigt har de ju, jag tycker när vi pratar om att det inte har hänt någonting alls i Afghanistan så där, med just att bygga ett civilsamhälle eller en sekulär stat och så stämmer ju inte det riktigt. Jag läste till exempel att parlamentet har haft 28% kvinnliga ledamöter. Det är ju ganska mycket i ett sånt land. Och man kollar på läskunnigheten bland kvinnor och barn och så vidare. Alltså det har ju, och institutioner som ändå byggs upp. Och där har ju USA faktiskt lagt jättemycket pengar på det. Sen håller jag med dig att jag tror det var ju naturligtvis inte anledningen att Bush en gång ville gå in från början. Men det blev ju liksom en humanitär...
De gör sitt bästa helt enkelt.
Sverige har ju varit med, och när Sverige och andra västländer har motiverat sitt deltagande, då har det minsann varit en hel del som har handlat om nationsbyggande. Och inte alls bara detta med att stoppa terrorismen, även om det har varit ett element där också. I fredagsintervjun den här veckan så är ju gästen en Afghanistan-veteran som vi nämnde nyss. Alltså en person som har varit soldat eller officer i svenska insatsförband. Och han har arbetat inom ramen för ISAF, som alltså var till för att hjälpa afghanska regeringen och dess säkerhetsstyrkor att bygga upp förmågor och resurser för att en gång själva ta ansvar för landets säkerhet. Khalis Ahmid heter han, och han är djupt kritisk till att det slutade på det här viset.
Det beslutet att avsluta ISAF-insatsen 2014, det var ett väldigt stort misstag. Ger man sig in i en krigs- och konfliktzon med ambitionen att göra ett liksom utpräglat klansamhälle till någon form av demokratisk stat där det ska finnas något som påminner om en rättsstat, då måste man vara uthållig. Talibanerna är beredda att gå i döden för sin syn på den afghanska identiteten, men säkerhetsstyrkorna är inte beredda att gå i döden för en korrupt statsmakt.
Ja, Khalis Ahmid, som har tjänstgjort 3 gånger i Afghanistan, drygt ett halvår varje gång, och han har varit nära döden flera gånger, han underkänner helt beslutet att det internationella samfundet lämnade Afghanistan. Och han menar att det krävs minst 30-40 års uthållighet om man ska göra om ett sånt här gammalt odemokratiskt klansamhälle till någonting som liknar en modern rättsstat. Och då är det ju förstås helt fel att gå in och lämna efter 10, 15, 20 år, Susanna Kirkegård.
Jag lyssnade på vad han sa och jag kan hålla med till viss del. Jag tycker att det hade varit rimligt att ha kvar en mindre styrka på plats. Alltså, och jag tycker också att det är lite fult av Joe Biden som lägger fram det som att antingen försvinner allt på en dag, alltså som vi sa att man drar undan hela militären innan civila har evakuerats och så vidare. Eller så pumpar man in en större militär. Varför inte ha kvar en mindre styrka? Alltså, det handlar ju helt enkelt om populism och inhemsk opinion, tror jag i alla fall, i USA. Att folket där är helt trötta på kriget, och då... Jag vet inte, han kanske också underskattade vad som skulle hända, men det blev inte särskilt bra i alla fall.
Det som Khalis Ahmid berättar om sina erfarenheter och det som skedde i Afghanistan och hur han ser på uppgiften att vara där med svensk militär trupp. Ulrika Tjernborg, vad fastnar du för i hans berättelse?
Men man förstår, alltså jag skulle säga att vi inte skulle, min personliga åsikt är att vi inte ska ha någon, skulle haft eller ska ha någon närvaro i Afghanistan. Men jag förstår ju samtidigt försvarsmaktens perspektiv på det hela. Att ska man liksom ha en försvarsmakt och vi lägger så mycket pengar på det, och vi är ju stor vapenexportnation. Det är ju jättetråkigt att tänka på det, men det är ju så. Och jag menar, talibanerna använder ju en gång i tiden mot då när CIA tränade talibanerna i Pakistan och sen så fick de då strida mot Sovjetunionen. Då användes ju inte minst vårt förträffliga granatgevär Carl Gustav för att skjuta ner, om ni kommer ihåg, sovjetiska helikoptrar. Så att jag menar, vi har ju liksom, vi, alltså, så länge vi liksom...
Men varför tycker du att vi inte borde vara där?
Nej, jag är emot hela den här, alltså jag tycker inte alls att vi ska ha något jättekraftfullt försvar och jag ser inte alls...
Är du pacifist?
Ja.
Jag har en sån dragning.
Ja.
Jag är faktiskt från början vapenfri, men jag är absolut inte pacifist. Jag tycker att Sverige ska ha ett starkt försvar. Där har jag ändrat mig som vuxen från när jag var 21. Men för att återgå till Afghanistan, jag har stor respekt för Khalid Hamid. Jag tycker det han gjorde, det, för det första var en jättebra intervju och jag önskar att fler personer var som honom. Han var en förebild tycker jag. Intressant person. Däremot så tror jag knappast på analysen 30-40 år. Vad händer efter 40 år? Det kanske behövs 100 år, 150 år, 200 år. Var det nu? Och när sätter man gränsen? Är det värt, det är ju det som Joe Biden sa i sitt tal. Är det värt en amerikansk liv till? Är det värt 1000 liv till? När sätter vi punkten, så att säga?
Är det värt 20 000 miljarder eller vad
precis.
Det kostat den amerikanska delen.
Precis. Och jag tycker det var helt rätt 2001 av Bush efter 11 september att inleda den här militära operationen. Men i alla militära operationer sätter man upp en objektiv. Det är det här vi ska uppnå. Och sen när man har uppnått det, då ska man dra sig ur om det inte är så att man ska eröra det här landet. Men det var ju inte det som var syftet här. Så att jag tycker egentligen de borde dra sig ur när Osama bin Laden var borta, så att säga. Kanske med någon sorts femårs sikt.
Jag försökte också tänka på den bortre gränsen som du pratar om. Jag kan säga när Storbritannien hade Indien till exempel, alltså de byggde också upp institutioner och så där som kolonialmakt och gjorde mycket bra och mycket dåligt så här, men i Indien. Men det verkar ju inte som att det går att hålla ett annat land oavsett vad man har för intentioner. Det finns nästan, jag kan inte komma på ett historiskt exempel på någon som har kunnat hålla ett land i liksom 40. Det spelar ingen roll. Förr eller senare så går det inte längre.
Land som Afghanistan i alla fall.
Nej,
för att det är så speciellt land också. För att, alltså att det är så mycket... Jag skulle säga en militär operation där är en mardröm. Och det är många som vet om. Men när man åker där och ser de här gigantiska bergen och det enda sättet att åka från A till B är genom massa dalgångar. Det är hur lätt som helst för någon att stå med en RPG-gevär och bara skjuta ner dalgången. Så att, ja, att de gav sig in i det här egentligen märkligt.
Både terräng och kultur och struktur verkar vara på någon annan sida. Men om vi vidgar frågan från just Afghanistan till krigs- och konfliktområden runt om i världen. Mali, Somalia, Bosnien, Kosovo, Kongo, Kashmir. Sverige har ända sedan 60-talet satsat både pengar och människor på att delta i fredsfrämjande insatser utomlands. Det har beskrivits som att det är grundat i solidaritet, en vilja att bidra till en tryggare och humanare värld. Men det finns också politiska syften. Sverige blir en högre värderad partner i världen när vi satsar det här kapitalet. Vi får liksom större utrikespolitisk betydelse då, ihop med det här som du nämnde Ulrika med krigsmateriel. Men det som har hänt nu i Afghanistan, när vi tittar på det, tror ni att det kan komma att förändra Sveriges allmänna vilja att skicka militär trupp till oroshärdar? Susanna Kierkegaard, vad tror du?
Nej, det tror jag inte kommer förändra våran vilja. Vi får nog fortsätta försöka på samma spår. Det betyder mycket för folk. Alltså att vi försvarar våra värderingar och försöker skydda civilbefolkningar.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare.
Men lugn. Våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC. Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Men finns stödet för det i den allmänna opinionen lika mycket när man ser det här som beskrivs som ett haveri och kanske som ett svek också mot...
Det är ju avslutningen på insatsen som blev ett haveri. Alltså jag tror snarare att man tänker, oj, det där blev inte så bra att dra sig ur så snabbt när man ser vad som hände.
Jag tänker på en annan sak, att FN anses ju fint. NATO däremot är för många svenskar någonting man tittar snett på. I alla fall så finns det ganska brett motstånd mot att Sverige ska gå med i NATO. Och nu var det så här att det här var ju en NATO-ledd operation fast FN var på FNs mandat. Varför har FN ett så mycket högre anseende än NATO? Det kan man också fundera på.
I Sverige just?
Ja, ja.
Ja, men det beror ju på andra världskriget och liksom vår, som vi anser, som jag tror alla anser fortfarande, så här lyckade neutralitetspolitik och så vidare. Och handel med båda blocken, både med nazisterna och de allierade och så vidare. Och det har fortsatt, och vi har kunnat underhandla med både Sovjetunionen och väst, fast alla vet att vi hör till väst och så vidare.
Men
så
vi talar här om den fruktansvärda korruptionen i Afghanistan. Om du tittar på FN så är ju inte det en organisation som har undgått väldigt mycket att pengar går till fel saker.
Men det där tror jag tror att de här historiska orsakerna är så starka i Sverige. Jag tror att det blir väldigt svårt att komma bort från det. Men jag tycker jag ville återgå till det där som du pratade om innan, det där med de här insatserna, om den här opinionen i Sverige kommer påverka hur vi agerar, eller hur kommande regering agerar. Så där gissar jag att den folkliga opinionen i Sverige spelar ganska liten roll. Utan det jag tror kommer påverka jättemycket, det är vad som händer med USA, vad som händer med maktbalansen i världen nu. För det vi inte pratar om här, det är vad som händer när väst lämnar och när eventuellt andra stormakter som Kina till exempel steppar in i Afghanistan. Många skämtar ju nu om att det är ju ett tragiskt skämt, men att nu är det liksom Kinas tur att gå in och kollapsa Afghanistan, för nu har alla de andra imperierna gjort det, nu är det liksom Kinas tur. Och det tror inte jag är, om man ser på vilken typ av politik som Kina bedriver idag i Afrika till exempel, och hur vi med vårt bistånd, alltså västbistånd, får backa i Afrika och på många andra ställen i världen, så tror inte jag att det är orealistiskt. Och då tror jag blir frågan om, kommer USA under Biden backa ännu mer från sin roll som världspolis och verkligen vilja lägga ner det här engagemanget och sluta lägga alla de här pengarna på att göra insatser, utan det kommer påverka oss. Då kommer vi sluta göra det. Jag tror inte det liksom är så mycket en nationell grej, utan jag tror att det är en internationell grej. Så det handlar om hur väst agerar och framförallt hur USA agerar de kommande 10 åren.
Här handlar det också om hur Iran agerar regionalt här, för att de har ju under sommaren här knutit nära kontakt med talibanrörelsen. Det är ju de som styr Hezbollah, de styr Hamasrörelsen och liksom stärker sin makt här på olika håll och kanter. Så att det är ju också någonting att hålla ögonen på, och om det är så att de är nära kärnvapen också, så kommer de ju att bli mer en viktig aktör i regionalt här.
Det här amerikanska uttåget i Afghanistan har ju jämförts med när USA drog sig tillbaka från Vietnam 1975, och de här helikopterna på taket på USAs ambassad. Det var ju en förnedring och ett tecken på att det här hade varit en katastrof. Vad tror ni om att, är det där någonting som spökar just nu bakom det som Joe Biden och alla andra nu tyckte var nödvändigt?
Ja, absolut. Det är det amerikanska tidningen fokuserar på. De här bilderna är ju överallt på den här evakueringen från Saigon. Med de här. Så det tror jag absolut.
Och där också kommer vi också in på det här med 30-40 år. I Vietnam, fransmännen kom dit på 1880-talet. Efter 1945 så kom först japaner och sen kom fransmän och sen så på 50-talet, slutet på 60-talet så kom amerikanerna dit. 1975 så var det här. Då, där ser vi lite tidsperspektiv också. Det finns väldigt många likheter mellan Saigon och
Kabul. Man kan ju se det
som
kolonialt, alltså det är, fast det är olika block då som liksom stöter ihop. För själva Afghanistan i sig själv, nu pratas det mycket om mineral och gruvor och sådär. Jag kan inte liksom Afghanistans råvarutillgångar. Men,
det finns enorma sådana.
Ja, okej. Okay. Ja, då kanske det är liksom ett jätteviktigt skäl. Men annars känns ju Afghanistan som att det är mycket, det har varit ett stort symbolvärde mer än liksom, det är ju inte så speciellt stort land. Hur kan det ha blivit så viktigt i liksom världspolitiken? Det är ganska egendomligt. Men det har ju varit det som sagt
i, under, långt, till 70-talet.
Under många, eller många hundra år egentligen. Mm. Eftersom det var så mycket bråk innan också.
Mm. Har du någon tanke, Susanna?
Ja, jag sitter och funderar på EU som jag alltid gör. Alltså jag funderar på, apropå vad Afghanistan kommer betyda för oss nu. Alltså, jag är glad att jag inte har Ylva Johanssons jobb. Det verkar svårt. Jag är också lite, jag lyssnade på henne i en intervju i SVT var igår. Om där hon säger att EU är mycket bättre, mycket mer väl förberett den här gången.
På vad?
Och, vad sa du?
På vad då?
På en flyktingkris i princip. Okay. Det kommer inte bli som 2015, sa hon. Och man känner lite så här, vad är det, på vilket sätt har ni förberett er? När liksom, hon har åkt runt och kollat läget lite och köpt in fler vattenkanoner typ. Alltså lite den känslan är man får. Vi har inte något slags gemensamt kvotsystem. Det blir väl mindre och mindre troligt för att alla olika EU-ledare kommer få lite inrikesval och fokusera på Tyskland, Frankrike. Mm.
Hon sa bland annat så här i Aktuellt.
Situationen i Afghanistan är ju väldigt oroande. Människor är ju jätterädda och vi vet vad talibanerna är kapabla till. Jag tror att vi har lärt läxan och vi är väldigt mycket bättre rustade. Vi kommer inte behöva se en sån migrationskris som vi hade 2015.
Ja, två budskap från Ylva Johansson. Alltså, det är farligt läge och fruktansvärt det som sker, men det kommer inte att för Europas del bli som 2015, känner hon sig ganska säker på.
Jag tror inte heller att det kommer bli som 2015 i att nu, vi har redan varit med om det en gång, så att EUs ledare kommer inte reagera likadant som de gjorde förra gången. Alltså nu vet vi inte vem som kommer vara förbundskansler, men Armin Laschet till exempel har ju sagt att det är ungefär wir schaffen das nicht. Liksom, jag kan inte tyska, så ursäkta om det var fel.
Vi fixar inte det här.
Ja, exakt. Alltså ja. Det kommer inte bli på samma sätt igen. Det tror jag inte att det är någon som tror.
Men det bygger väl på att EU lyckas på något vis samla sig till ett snabbt och gemensamt agerande och inte som det var förra gången. Mm. För att det är lätt på Johansson som att nu måste agera EU, hjälpa människor snabbt, både inne i Afghanistan och i grannländerna. Vi måste agera långt innan människor står vid våra gränser.
Mm. Och
det finns ju vissa rätt stora skillnader mellan, jag var ju filmad i Aten då 2015 på hösten när det vällde in människor där. Och Syrien ligger ju väldigt nära Grekland, den vägen som flyktingarna tog in i Europa 2015. Och det, Afghanistan är ju betydligt längre bort, så att det är ju många länder som människor måste ta sig igenom. Och nyckeln till det här ligger ju egentligen hos Erdogan. Är han beredd att liksom öppna upp och alltså öppna porten och varsågod, nu får Grekland en ny skjuts med flyktingar.
Han gillar ju att ha den där lilla...
Precis, han får ju makten i sin hand. Vilken väg ska de annars ta? Ska de gå via Ryssland? Eller ska de, alltså det går ju, det är egentligen bara den vägen in som man kan ta. Så att det kanske är det som Ylva Johansson prata om, att hon litar på Turkiet.
Jag upplever också att man pratar så mycket om flyktingströmmar redan nu. Apropå hemopinioner så känner jag att det är ju mycket i Sverige, tyvärr väldigt mycket i Sverige, men även i andra länder, för att liksom lugna hemopinionen och för att framstå som kompetenta politiker och så. Men egentligen just nu så verkar det, när man läser utländsk press, så verkar ju mest handla om att länderna där runt omkring, framförallt Afghanistan, nu får ta den första smällen. Och det kanske också blir så att flyktingströmmarna bara går inom Afghanistan och sen till liksom länderna omkring i regionen.
Men Susanna, du läste att du hade delade optimismen hos, från Ylva Johansson om att det inte kommer att bli riktigt krisartat. Vad grundar sig den optimismen på?
Det var inte optimism. Alltså det, jag är inte optimistisk. Jag tror inte att det kommer gå särskilt bra, men jag tror inte att det kommer bli som 2015. Jag tror att det kommer gå illa på andra sätt. Alltså, som du och Ylva Johansson sa, att nu behöver EU vara snabba. Alltså, EU är mycket, men de är inte snabba. Det kan bli svårt. Och EU är inte särskilt enade heller, särskilt inte i den här frågan. Det kommer bli riktigt svårt. Och jag hoppas att vi kan fortsätta ge bistånd till viktiga biståndsorganisationer och liksom, jag vet inte, jag hoppas att vi kommer kunna hjälpa folk.
Och du, det faktum att Angela Merkel kommer att avgå som förbundskansler och det är val i Tyskland, kommer det innebära att Tyskland är liksom svagare aktör i EU då, så att det är liksom lite mindre pålitligt att det blir, ja, starkt och stabilt?
Merkel var den som kunde få folk att skaka hand. Alltså hon kunde sy ihop olika koalitioner med folk som man aldrig trodde skulle komma överens eller skriva upp på någonting tillsammans. Det var hennes styrka, och det kommer bli svårt att klara, alltså, en flyktingkris utan henne, tror jag, i EU. För Laschet kommer inte ha samma pondus i EU. Och de som har suttit längst på sina poster efter Merkel, det är liksom Mark Rutte och Viktor Orbán, och de är inte direkt heller några enande figurer i EU.
Så du saknar redan Angela Merkel?
Jag saknar redan Merkel.
Vi är, som ni förstår, tacksamma för allt det stöd som vi får till Kvartal, och för att ni som uppskattar materialet berättar för andra och delar och sprider. Och det har aldrig varit enklare att ge ekonomiska bidrag. De olika alternativen beskrivs med direktlänkar på kvartal.se/gava. Nu fortsätter veckopanelen med Johan Romin, Ulrika Tjärnborg och Susanna Kierkegaard. I Sverige har ju den politiska debatten om migrationspolitiken varit intensiv och bitvis hetsig i flera år. En ny utlänningslag började gälla i juli med tillfälliga uppehållstillstånd som grund bland annat. Men så var det här med alla afghanska medborgare som har fått besked om att de inte får stanna i Sverige, men som inte kan sändas iväg nu på grund av att det är som det är i Afghanistan. Det handlar om fler än 5 000 personer. Miljöpartiet vill nu att Sverige öppnar för att ta emot fler från Afghanistan. Rasmus Ling är Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson, och han mötte sin motsvarighet i Moderaterna, Maria Malmer Stenegard, i Aktuellt i veckan.
Jag tycker att Sverige bör ta ett större ansvar och att vi bör göra det tillsammans med andra. Sverige har gjort mycket på flyktingområdet, men vi har möjlighet att göra mer. Och nu när man ser bilderna från Afghanistan så är det ju fullständigt kaos.
Alltså, nu är det ju läge för andra länder att kliva fram. Sverige har tagit ett enormt ansvar. Det är precis den här typen av katastrofer som riskerar leda till stora migrationsströmmar, som det gjorde 2015. Nu kommer vi moderater att jobba för att andra länder ska kliva fram och ta ett större ansvar, medan vi har ett ansvar att se till att få integrationen att fungera här.
Maria Malmer Stenegard och Rasmus Ling från Aktuellt. Ja, Johan Romin, hur kommer det bli nu när migrationspolitiken påverkas av verkligheten i Afghanistan?
Ja, hur kommer det bli? Jag måste säga det att jag håller ju med Maria Malmer Stenegard om hennes analys här, att vi har såna enorma svårigheter och problem med integrationen i Sverige och allt vad det har inneburit, och vi kommer ha det under en lång tid framöver, så att det är andra länder som måste ta ett större ansvar än vad det var 2015. Därmed är inte sagt att vi inte ska ta något ansvar. Det ska vi givetvis göra. Jag skulle helst se att vi tog emot kvinnor och små barn när vi gör en insats här, och att vi helt enkelt tar in människor via olika kvotsystem som gör att de människorna som är mest utsatta, kvinnor och små barn, de hjälper vi, men vi hjälper inte flyktingsmugglare och tjäna pengar på Medelhavet.
Är det en feministisk migrationspolitik som du förespråkar här?
Feministisk migration, jag tycker snarare att det är en klok migrationspolitik. Där vi också tar hänsyn till att vi är ett land som har problem med integrationen och med segregation, med arbetslöshet bland utlandsfödda och så vidare. Det är viktigt att vi också ser till att det är bra och fungerar i vårt land.
Men det är ju många organisationer som Diakonia och till exempel och Svenska Afghanistankommittén. De pratar ju också faktiskt om en rättighetsbaserat flyktingmottagande och en sån migrationspolitik. Jag tycker också det är intressant nu när det verkar vara sånt enormt hot mot kvinnor och yrkesverksamma kvinnor, kvinnliga journalister till exempel, som Svenska PEN larmade om idag. Så jag tycker också att jag skulle också gärna se en sån feministisk migrationspolitik, att man försöker identifiera också alltså personer som är extremt utsatta är ju kvinnor, barn, kanske hbtq-personer. Och det pratar alla de här organisationerna om. Och då kanske man borde göra en riktig insats där.
Jag önskar verkligen att Moderaterna hade rätt. Att Moderaterna kunde jobba för att andra länder ska ta emot fler flyktingar. Men jag tror att det kommer vara svårt. Jag tror att vi kan sitta i SVT:s studio och säga hur mycket som helst att vi vill att andra länder ska ta emot flyktingar. Men det kommer de inte göra. Alltså inte på grund av det i alla fall. Alltså det kommer bli svårt och vi kan inte riktigt förlita oss på att andra länder kommer göra det.
Men vad blir din slutsats av det då? Att man ska göra mer som Rasmus Ling säger, att Sverige ska höja flyktingkvoterna och ta emot fler än vad som står i planerna?
Jag tycker att vi borde ta emot fler, ja. Bara av praktiska skäl. Alltså det är humanitärt nödvändigt och vi får försöka göra så gott vi kan och försöka få med oss andra EU-länder. Men jag tror att det kan bli svårt. Vi får försöka så gott vi kan.
Det som Johan säger då, om att vi har integrationsproblem som hänger ihop med det här, och det talar emot att ta emot ännu fler, om det nu skulle handla om unga män återigen.
Jag tror inte att integrationsproblemen nödvändigtvis måste hänga ihop med antal personer. Alltså jag tror att, som du säger, att vi måste ta emot fler kvotflyktingar och också kvinnor och barn, och att vi måste satsa mycket mer på integrationspolitiken och kanske göra om den på något sätt. För jag tror att alla är överens om att det inte gick så bra 2015 och sen dess. Men det är inte riktigt ett argument för att inte ta emot kvotflyktingar som lider i Afghanistan nu.
Ja, och de, jag tycker man ska ge amnesti till de afghanska flyktingarna som vi redan har. Det minns jag, har samma åsikt där som Miljöpartiet. Och även om inte de tydligen får använda ordet amnesti av någon anledning. Men jag går helt på deras linje, ja. Där. Jag tycker man kan börja där och sen
men
jobba.
Men Stefan Löfven har just sagt det. Amnesti är inte regeringens politik.
Nej, jag hörde det. Och sen så hörde jag att Per Bolund fortsatte att använda det ordet ändå. Så att det verkar finnas någon klyfta mellan dem.
Det är en svår fråga det där. För att å ena sidan, om man... Det, jag skulle säga, beskriva som en, så att säga, som en våg, två vågskålar här. Å ena sidan, om man börjar prata om amnesti, så blir ju det ett lockbete för nya flyktingströmmar. Vi kan få amnesti där. Det de säger, det gäller inte sen. Och så, som integrationen ser ut nu, så anser jag att det måste hållas på en låg nivå så att människor, alltså inflödet av människor, så länge som vi inte klarar av, så länge som vi har 20-25% arbetslösa bland utlandsfödda och alla andra utmaningar, problem, hur man uttrycker det som. Så på det sättet ska jag säga nej till en amnesti, därför att vi måste ha en migrationspolitik som är trovärd.
Men nu kommer de göra kallar de det inte för det. Det är också en, det tycker jag är en pragmatisk väg, och då behöver det inte bli det här lockbetet. Men de har ju redan så att säga flödat in, tycker jag.
Precis, men jag ska komma här, till den andra liksom. Vågskålen då. Och då har vi det här med parallellsamhällen som det här skapar, som det som vi har nu. För att om man lyssnar på Kallis Amid till exempel, den första biten som handlar om hans barndom, så var det ju en fantastisk berättelse hur han kommit hit, han hamnade i problem, men han bestämde sig för att han ska ta itu med sitt liv och liksom ta... Hans föräldrar var så här, du har kommit till the land of opportunity här, ta den chansen.
Ja, och det var, pappan var inte med, utan nej, mamman, men hon var tydligen otroligt stark, Kallis Amids mamma.
Men det var väl iransk medelklass, precis. Så de kom ju med...
Ja, så Sveriges
smörgåsbord.
Smörgåsbord av möjligheter.
Mm. Ett smörgåsbord.
Du ska ta tillvara dem, punkt, säger hon då till
det där är, skulle jag säga, oerhört klassrelaterat. Alltså, kommer man från liksom, Iran, iransk övre medelklass och kommer till Sverige, då ska vi säga att man bildningsmässigt och skolmässigt så har ett enormt övertag. Man kan ha lärt sig, nu var ju han så ung, men man kan ju ha lärt sig flytande franska vid 5 års ålder och sånt där. Så att jag menar, man kan ju ha bildningsmässigt så ett fantastiskt övertag också över svenskar. Så att det är ju jätteolika vilket land man kommer från och vilken samhällsklass man kommer från också när man migrerar, och det påverkar ju ens.
Men jag tycker att
det är inte
vi
bara
absolut
migrationspolitiken.
Nej, precis. Vi absolut inte ska ha parallellsamhällen i Sverige. Någon sorts grupp som glider omkring och som inte kan få riktiga jobb, de kan inte satsa på någonting, de kan inte börja på någon utbildning. Och i det läget, så här, politik måste handla om realistisk, alltså realpolitik. Alltså att man fatta sina beslut ut efter vad det är för situation man har. Och därför tycker jag att de här människorna ska få stanna. Även om jag tycker egentligen att det är fel med en amnesti, så är det realpolitiskt korrekt och riktigt. För vi kan inte ha parallell struktur.
Nej, det är ju fruktansvärt. Och det är demoraliserande för resten av befolkningen.
Precis.
Så att det är liksom en riktig varhärd det här. Så att det håller jag med om. Men sen vad man vill kalla det för kanske inte spelar så stor roll.
Nej.
Även om det är väldigt hyckleri, tycker jag, personligen.
Men hyckleri har varit kring den här frågan ända sedan dag ett. Hela den här gymnasielagen och att man kallar dem för ensamkommande barn och så vidare. När alla ser att det är inga barn och de 80% har de fått sina åldrar uppskrivna till 18 år av Migrationsverket.
Den här frågan är så inflammerad.
Den är jätteinflammerad, men jag tycker att man ska inte hålla på med den här lek med ord och kalla olika saker. Då tar man bort barn och så kallar man dem för ensamkommande. Sluta med allt det där. Säg som det är istället. Och så får man fatta beslut ut efter det. Och då tycker jag att de här killarna, de är 20-25 års åldern, förmodligen. De borde få stanna och skapa sina liv här. Men begår de brott här, då ska de utvisas. Det ska vara tuffa.
Det alltså, verkar ju som att det redan tango är liksom, och det, många av dem är ju redan verksamma på olika sätt.
Precis,
alltså,
precis.
På olika skolor och folkhögskolor och liksom ute i samhället på olika sätt. Så att man vill ju bara att det ska fortsätta. Precis.
Raka rör, det tycker jag.
Mm. Susanna Kirkegård, du får sista ordet i hela det här snacket. Så.
Oj, då säger jag, kalla det vad ni vill, men vi kan inte utvisa folk till Afghanistan.
Nej.
Ja, det har ju hänt en massa annat i Sverige och i världen förstås. Den här veckopanelen blev lite speciell, men vi kan ju vidga perspektivet när vi går in i sista perioden. Så nu ska det bli spännande att höra vad ni har grävt eller spanat fram under rubriken Veckans person eller Veckans ord. Varsågod. Johan kan börja.
Ja, då skulle jag säga ett citat ifrån Maria Malmö Stenegard, och det lyder: alltså, mitt förtroende för Morgan Johansson är högst begränsat. Och det håller jag med om. Där man...
Är det hon eller han som är veckans person?
Ja, det kan man fråga sig. Nej, jag tycker så som han agerat under den här sommaren är under all kritik. Och det handlar inte bara om en fråga, det handlar om fråga på fråga på fråga på fråga. Och nu kröntes hela den här raden av misslyckanden med den här 10 000 tolkar och deras anhöriga.
Det var inte bara tolkar i sig, han syftade på det.
Nej, det var familj också, men siffran 10 000 var ju gripen ur luften. Så det är mitt citat i alla fall.
Mm, ja, Susanna Kirkegård.
Jag har dragit fram en bok. En tjock bok, med mina mått mätt i alla fall.
Ja, ser den. Den ser bastant ut.
Det är liten text i. Men det är en bra tjock bok, och jag tänkte att författaren kunde få vara veckans person. Det är Rutger Bregman, och boken heter I grunden god. Och jag har precis börjat läsa den, men jag tycker att den är otrolig. Den handlar om mänsklighetens natur och att vi är i grunden goda och snälla varelser som vill varandra väl. Och det är ganska... Man blir lättad av att läsa den när det känns som att allting går åt helvete.
Ja, känns det som att det är ett överraskande budskap som du får del av?
Jag är inte överraskad personligen, för att jag har alltid haft lite den inställningen. Men det, man blir ändå lite, det är ändå små överraskningar i boken. Det är
inget vad kan du säga om författaren?
Själv. Han är från Nederländerna, historiker, ganska ung.
Ja, mm. Det behöver inte vara något fel.
Nej, det kan man
inte. Att vara ung alltså.
Ja, tack.
Ulrika Tjernborg.
Ja, men jag är lite imponerad av SVTs medarbetare Belinda Olsson, som ju har lyckats göra en sån här antifeministisk korstågs tv-serie igen, som den här hon gjorde för några år sedan. Och det verkar handla om mycket, så verkar det handla om hennes eget traumatiska uppgörelse med sina feministiska 90-tals idéer, och jag tycker att det är otroligt liksom dålig kvalitet på hennes program, för att de är så himla ovetenskapliga, och nu så fastnar jag redan på titeln som jag liksom bara gick i taket.
Från savannen till Tinder.
Och då liksom kände jag bara att redan där så liksom blir det sån här forskningshaveri, för då är liksom den här savannteorin, då börjar man redan känna så här, ja men var verkligen de tidiga människaaperna på savannen, börjar man fundera direkt, och det är så omtvistat i forskningen och så. Så att redan där med titeln på programmet så blir det någon slags intellektuellt haveri. Men ja, på något sätt så imponeras jag ändå av hennes outtröttliga korståg mot feminismen.
Stort tack till veckans paneltrio. Susanna Kyrkegård, skribent på Dagens Arena. Ulrika Tjernborg, författare som skriver på olika platser, exempelvis Expressen. Och Johan Romin, historiker, debattör och före detta journalist på Sveriges Television och Utbildningsradion. Tack så mycket.
Tack.
Fredagsintervjun har jag redan nämnt med Khalis Hamid, Afghanistan-veteran och aktivist vad gäller stöd till afghanska tolkar. Texter i veckan som kan nämnas: Carl Bildt, pengarna och den ryska gasen under ytan. En riktig långläsning av Peter Axelsson om hur det gick till när alliansregeringen gav grönt ljus för den ryska gasledningen Nord Stream. Läs den med ögonen eller lyssna på artikeln när Johan Rabeus läser den. Ann Heberlein berättar om varför hon till slut gick ur Svenska kyrkan. Och hon har också läst in sin egen text. Därför är väst bäst. Den är inläst av Marika Lagerkrans, och det är en intressant artikel av Johan Lundberg om hur Europa blev som det blev. Framförallt varför vår världsdel inte domineras av klansamhällen. Det här var allt för idag. Kom nu ihåg att läsa och lyssna med lika kritiskt som nyfiket sinne. Det skadar inte att ha flera källor. Det är nog inte så att en källa har helt rätt alltid och en annan helt fel för hela slanten. Dessutom är det intressant och lärorikt att se hur en och samma händelse kan skildras på varierande sätt. Nu hoppas jag på lite högtryck efter en ostadig vecka och att ni får en skön helg. Glöm inte våra texter på sajten. Läs och tänk själv.
Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.